Jonte och Brunte. De kommer från ängen. Brunte var hästen och Jonte var drängen som tjänte hos prästen. Och gammal var Jonte och gammal var Brunte och stocklat förresten. Och jag gamle Brunte, förjämnast tölas att vi två, sa Jonte, blir sist med vårt hölas. När vägen är krokig, vem raggen kan hjälpa att lite det sölas. Och Jonte han runkade sävligt på nacken och Brunte han lunkade sävligt i backen. Och jämt får vi ovett för mödan, sa Jonte, ska dig vara tacken. Men Brunte han vände den åldriga mulen tillbaka och sände försiktigt för stulen en blick under lasset att se om det ännu gick runt om med hjulen. Och lugnad han svängde med svansen åt Jonten, men Jonten han blängde blott sömnigt åt Brunten. Han hör ej. Han säger ej, han glömmer snart allting, den urgamle strunten. Ja, nu är han urgammal, bleven hos prästen. Och jag är väl skjutgammal själv, tänkte hästen. Men gott är att sova och få sig till kvällen en hötapp i västen. Och Jonte han fumlade druligt med tömmen och Brunte han drumlade framåt i drömmen. Han stötte, han stacklade, hölaset vacklade fram ut med strömmen.
Ebbe Björkman läste Jonte och Brunte av Gustav Fröding från diktsamlingen Gitarr och dragharmonika. Och det var förresten, dikten fanns i avdelningen Värmländska låtar. Den är ganska fin den där, även han var en fantastisk ordkonstnär.
Ja, det var han. En stor verskonstnär, ordkonstnär, och detta är ju väldigt impressionistiskt.
Du menar man ser ögonblicksbilder, man ser det framför sig,
ja.
Fast den är en dikt.
Ja.
Förra gången du var med på Tyres Radio 91,4, Ebbe, så berättar du att Gustav Frödings morfar, han hade danska anor och var professor i Lund i flera olika ämnen, tror jag. Och så småningom blev han Karl Adolf Agard, biskop i Karlstad i Värmland. Men farfar, Jan Fröding, han var väl från Värmland från början, berättar du. Han började som vallpojk och det här är ju en liten framgångshistoria. För han slutade ju som godsägare och brukspatron och skogsägare och vad det nu var.
Mm.
Hur gick det för Jan Fröding? Fortsatte han att lyckas i affärer?
Ja, han var mycket rik när han dog. Han hade väl en halv miljon dollar. Och det är många miljoner i dagens penningar.
Jag tror det är hundratals miljoner om man ska översätta det, ja.
Ja. Han blev dessvärre inte så gammal. Han blev bara 67 år. Han dog 1858.
2 år innan den berömde sonsonen skulle födas.
Ja, så var det. Och det man vet är ju faktiskt att biskopen Karl Adolf Agard, han var ju utomordentligt förtjust i Jan Fröding.
Mm.
Han hade vid något tillfälle sagt att det var någon greve som hade frågat om den där Jan Fröding, vad kan det vara för en person? Han hade frågat någon annan greve. Någon greve Frölis som hade anställt Jan Fröding. Jo, sa då greve Frölis, det ska jag tala om för dig, bror. Att Jan Fröding beter sig och ser ut på så sätt som en greve egentligen borde se ut.
Så. Jaha, var det innan biskop Agards dotter Emilia gifte sig med Jan Frödings son Ferdinand? Det låter som att biskopen ville ha konsumentupplysning på sin blivande svärson.
Nåja, men han uppskattade honom väldigt mycket. Redan från början alltså. Och när Jan Fröding dog så skrev han ett brev till sin svärson Ferdinand, som ju var gift med biskop Agards dotter Emilia.
Mm.
Ett brev som finns bevarat och där han framhöll Jan Frödings utomordentliga egenskaper på alla nivåer.
Jaha, det var ju trevligt. Agard var ju akademiker och Jan Fröding, han var ju vad amerikanerna kallar för en self-made man.
Ja, det var han. Verkligen en self-made man. Ja, hur gick det nu med alla dessa gods och gårdar och skogar?
Ja, vem fick överta dem? Var Gustav Frödings pappa Ferdinand den äldste och naturliga arvtagaren till det? Ja. Frödingska imperiet i södra Värmland, vid Vänern.
Ja, han skulle ju bli chef.
Jaha.
Men jag tror knappast att de kunde ha hittat en sämre.
Var Ferdinand mera lik sin mamma Brandshälskan som inte gjorde så många knop? Mera lik henne än sin mycket företagsamma och framgångsrike far Jan.
Ja, det var han. Det var han faktiskt.
Mm.
Han
men du sa ju att han fick ju ta emot ett mycket rikt arv. Det kunde väl han inte förslösa på kort tid, va?
Nej, det kunde han väl inte riktigt. Men han gjorde tappra försök. Därför det gick faktiskt på det sättet att när han tillträdde då 58 när fadern Jan Fröding dog så blev det ju inte så särskilt lyckat. Han fick nämligen bara sitta som chef alltså i ungefär 2 år.
Men du vet ju hur löst finanschefer idag sitter. De blir ju också petade då och då.
Ja.
Särskilt inom IT-branschen, men det här var ju en annan bransch.
Men de har antagligen inte så svaga nerver som Ferdinand hade.
Hade han det?
Ja, han stack ju. Han stack ju iväg. I och med att han blev avsatt så flydde han. Han flydde alltså i
till Amerika. Det flydde folk förr i världen som gjorde flickor med barn.
Ja.
Och kanske också avsatta brukspatroner i Värmland.
Nej, han vågade kanske inte åka båt för han var så nervös och känslig. Så att han tog sig ner till Frankrike.
Vad gjorde han där? Beundrade konst eller ägnade sig åt turism i form av vin, kvinnor och sång?
Ja, det sista du nämnde skulle han mycket väl kunna göra för han var en mycket god sångare.
Jaha, han var musikalisk alltså. Det fanns artistiska anlag.
Ja, det fanns det. Hos honom. Oh, ja. Han var där ganska länge, åtskilliga månader.
När var det?
Ja, han stack ju i början på april, tror jag, 1860, det vill säga några månader innan hans son Gustav skulle födas.
Den berömde poeten. Det var ju inte riktigt snällt mot hustru Emilia som blev tjockare och väntade sitt fjärde barn.
Nej, men det var alltså en person som flydde ifrån svårigheter.
Ack ja, vem vill inte göra det, Ebbe Björkman?
Nej, men kanske inte i den utsträckningen. Men han hade ju ekonomiska möjligheter att kunna sticka iväg.
Ja.
Och vem tog då vid? Ja, det måste ju någon släkting göra. Det gjorde ju hans svåger. Ferdinand hade ju en syster som hette Märta och hon var ju gift med en Cederroth som vi har nämnt tidigare. Mm. Och han blev chef ett par år, sen såldes väl alltsammans. Småningom var det en engelsman som tog över.
Du menar de här bruken, Alster och skogen och det andra?
Ja, sen gick ju då sommaren och så kom vi fram till den 21 i 8 1860. Och då kom en liten gosse till världen, nämligen Gustav Fröding.
Jaha.
Nu fick de ju bo kvar på Alster ett tag. Så att han föddes faktiskt på Alster. Och det rummet visar man alltså för turister. I det rum där han föddes. För att det, Alster har ju blivit alltså ett museum. Så där kan man ju faktiskt återuppleva en del av detta som hände för...
Nere vid Vänern i Värmland, ja. Alltså.
Ja, det. Nå, sen gick ju sommaren och tydligen så fick de flytta. De fick flytta till en mindre gård som ligger några kilometer norr om. De flyttade dit hösten, sen hösten var det kanske, eller hösten i alla fall, 1860. Och det var den lilla gården, byn, som ju också Jan Fröding hade köpt tidigare.
Mm.
Men vad hände då? Jo, när gossen Gustav Fröding hade fötts då i augusti så dröjde det inte länge förrän hans mor, Emilia, hon blev sjuk.
Hur då sjuk?
Psykiskt sjuk.
Oj då.
Vågar vi ju kalla det möjligen rent hypotetiskt för en graviditetspsykos.
Kommer det inte under graviditeten? Kan det komma efteråt också?
Jag vill kalla det för en postgraviditetspsykos. Men hon hade ju fått...
Undra på det. Hon som hade blivit övergiven av sin Karl Ferdinand när hon var i 6-7 månaden.
Ja.
Det är klart hon deppade.
Men hon hade ju folk som kunde hjälpa sig, för hon hade ju en bror, en professor, Jakob Agard, som bodde nere i Lund.
Jaha.
Och han var ju också... professor, jag vet inte, det var väl inte i teologi kanske, men professor var han i alla fall.
Det var, han var också biskopsson. Och
ja, alltså. Ja, han var ju son till Karl Adolf Agard.
Mm. Hur hjälpte brodern mentalsjuka Emilia?
Det var, jo.
Fanns det, även idag är det ju väldigt svårt att bli hjälpt om man blir psykiskt sjuk.
Ja, han såg ju till att hon kom under god behandling. Han skickade henne till ett sinnessjukhus, Bistrup, någonstans i Danmark.
Det låter som Glistrup, ja.
Ja. Så där fick hon vara några månader. Och hur gick det då med barnen då, som bodde där på byn?
Så den här stackars lille Gustav, som skulle bli så berömd som poet, han blev övergiven av sin mor redan när han låg i vaggan i 3-4 månaders ålder.
Ja.
Det kan ju inte vara bra. Nej. Enligt barnpsykologerna.
Och av sin far blev han övergiven redan som foster.
Ja. Ja, men det här, det tror jag inte han förnam lika starkt.
Nej. Men modern kan ju ha reagerat. Så indirekt kan
Ja, det. Just det. Mm. Okej, jag håller med.
Ja. Släktingar fick alltså ta hand om barnen där på byn. Men sen så gick ju tiden, och jag vill minnas att det var ungefär vid årsskiftet 61-62. Så kom faktiskt både Emilia och Ferdinand hem till Glyttarna. De återförenades där i byn.
Mamma, pappa och 4 barn. Yngsta av dem var den 1,5-åriga Gustav.
Ja. Och då blev det en familjeidyll.
Det var trevligt.
Ja, det blev det. Han hade ju naturligtvis saknat sin Emilia, Ferdinand.
Jaha.
Och Emilia...
Så fransyskorna var inte tillräckligt attraktiva?
Nej, han föredrog Emilia.
Jaha, det var ju bra.
Och... Emilia var ju väldigt förtjust i sin man, därför att han var stilig och han var intellektuell faktiskt.
Men en slarver?
Ja, i många avseenden.
Mm. På vad sätt var han intellektuell?
Ja, förstår du, han komponerade. Han skrev dikter och han skrev noter till dessa dikter. Och faktum är att han gav ut ett par utgåvor av tonsatta dikter som kom ut, så, som köptes och som blev kända.
Har man jämfört pappa Ferdinand Frödings dikter med den berömde sonen Gustav Frödings?
Där ligger Gustav före.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Det är väldigt svårt att komma före Gustav Fröding.
Ja, du förstår att när de förenades där, de sjöng och de spelade. Emilia var en god pianist och Ferdinand var en god sångare. Och de sjöng. Och ibland kom de till känsliga ställ. Och då skriver man att de rusade upp och omfamnade varandra och föll i gråt.
Det låter som en storm och en drang.
Ja, va? Det var det verkligen.
Var de inte ute i den vilda, spännande, fascinerande värmländska naturen?
Ja, de tittade nog ut genom fönstret mer, men barnen var ju ute i naturen. Barnen tyckte det var väldigt trevligt att vara där.
Aha.
Därför, där fanns ju saker och ting som var intressanta för Glytta. Där var ju trollbordet.
Trollbordet? Var det någon magiker som uppträdde redan på början av 1860-talet i Värmland, i Alster? Det kan jag väl knappast tro. Men att man pratade om troll och spöken, det vi i Norrland kallar för skrömta.
Ja.
Ingenting tycker jag så mycket om som skrömta, som någon gammal gubbe hemma vid sa.
Det var kanske likadant i byn för 150 år sedan.
Byn utanför Alster i Värmland.
Ja, det där trollbordet var väl ett flyttblock eller vad det heter.
Ja, de här flyttblocken har ju satt fantasin i rörelse. Det finns en massa flyttblock så där 2-3 kilometer från de kyrkor som byggdes för 6, 7, 8, 900 år sedan. Och man säger ju att det var jättar som blev så hedniska jättar uppe på berg som blev så störda av kyrklockorna, de kristna kyrklockorna, att de kastade väldiga stenar och de missade alltid kyrkorna. Och det var den forntida förklaringen innan man kände till istiden och dess härningar, förklaringen av de här flyttblocken. Så trollbordet var flyttblock.
Och så fanns det ju det här bergslottet, förstår du. Det var en stor skreva där i berget.
Jaha.
Och dit gick ju glyttarna och de lekte och hade så trevligt där i detta bergslottet.
Jaha, där nere i ravinen.
Ja, och så hörde de ju talas om alla möjliga märkvärdigheter. Ja. Du nämnde skrymt eller skrömt eller vad det heter.
Troll, ja, skrömta heter det. Troll,
ja.
Och häxor och skogsrån och nymfer och vad det nu var. Som befolkade skogarna förr i världen.
Ja, det var skogsrån, förstår du. Och
de hade ingen tv på den tiden, så de var tvungna att hitta på själva. Det är väl Fröding som har skrivit ett gammalt bergatroll, va?
Ett gammalt bergatroll, det var ju han själv.
Ja.
Det var det. Det var ju han själv.
Har han skrivit någonting om de här skrömta då?
Skogsrön, ja.
Skogsrön?
Ja, han har skrivit en dikt som heter Skogsrön.
Låt höra.
Åt Gösthultskanten i Gunnerudskogen, bortom Västanmossen och Brottorpslogen, just där håller skogsrån till. Gå dit och se om ni vill. Hon är älskogsaktig, hon är manfolksgalen, för Vickbomspojken ifrån Niklasdalen. Han såg henne själv när han var på väg till Anna i fjäll. Hon var grannlåtsklädd som en postdagspräst, hade ormbungskrans och kattguldsväst och till knäna en granriskjol. Och hon doftade av nattviol. Hon var ungtalsmikig och enstamsvig. Och hon skipade, snodde och vrängde sig som en orm på en lieträtt, sa Kalle i dalen. Blev rädd. Och hon råbock sprang, hon gjorde lokatsbukter och trollpackskonster och sattygsfukter. Och stod bak en furustam och glyste och gluttade fram. Och Vickbomspojken från Niklasdalen, han blev vettskrämd, väckvill och månadsgalen. Och går ännu omkring som en fjant. Så nog kan en se att det är sant.
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings dikt Skogsrån.
Mm.
Det där är ett typiskt studie för alla generationer. Han skrev det här legenderna om kvinnor. Den här kvinnan, hon var älskogsaktig och manfolksgalen. Och det minns jag i min barndom att man berättade om vissa folkgrupper i Norrland. Och idag, jag nämnde tv nyss, idag finns det ju filmer som skildrar ytterst sexvilliga vackra damer.
Ja, sånt sitter i.
Ja, sånt sitter i, fast det moderniserats upp.
Ja.
Jaha, hur gick det sen då för familjen Ferdinand och Emilia Fröding med sina fyra barn, därav en son som heter Gustav?
Ja, det är klart att Ferdinand hade ju så mycket glytta omkring sig och Emilia och allt det där. Så han måste ju ha lite umgänge, va?
Jaha.
Så han åkte omkring på olika ställen där.
Till... Han fick ingen pappaledighet. Så
nej.
Han tog sig sådan.
Han åkte omkring och sen var det så att en vinter, jag tror att det var i februari 1896.
Då hade han varit... 96.
Jag tar tillbaks, kära bror. Det var 1865. Och då hade han varit på ett ställe och haft väldigt trevligt. Och så åkte han hem. Kallt och jäkligt var det. Och sen så, hur det nu var, så körde han lite oförsiktigt med sin släde. Körde fort. Och så var det en gren då som kastade av honom mössan. Så han blev rent förfrusen i huvudet. Och detta påstår han kanske, var orsaken till att han sen blev... Jag får säga alltså ganska psykiskt sjuk. Inte sinnessjuk, utan han fick alltså idéer och konstigheter. Han genomgick en klar personlighetsförändring.
Stackars Gustav Fröding, vars mor ju var mentalt labil och vars pappa blev det kanske inte av genetiska skäl utan på grund av den här förfrysningen.
Ja.
Ja.
Sen, vad hände sen med familjen? Jo, sen blev han ju... Ja, de trivdes väl inte sen där på byn. Han blev lite konstig. Så att då kontaktade de naturligtvis Emilias bror Jakob igen. Så
professorn de, i Lund.
Ja, så de kom då 65 ner till Lund igen.
Vad gjorde då familjen Fröding i Lund, som du har betecknat som din hemstad Eslövs skolstad? Och hur länge var de där?
Ja, de var där i 2 år. Och vad han gjorde i Lund, det var helt enkelt att han alltså, Ferdinand och hans hustru, hon gjorde inte så mycket. Men vad Ferdinand gjorde, det var att han... utvecklade sina neurotiska beteenden.
Jo då. Hustru Emilia hade 4 barn att sköta. Bara den yngste hette Gustav Fröding.
Ja, det är riktigt.
Hur länge var de där då?
2 år.
Jaha.
För på sommaren eller eftersommaren 67 så kom de till Kristinehamn.
Och, tillbaka till Värmland.
Ja. Och där blev det i början ganska bra, och Ferdinand, han hade faktiskt höll skola där för sina barn, och han hade bland annat andra som kom dit, bland annat en som heter Adolf Lundbom som var god vän med Gustav, och han undervisade dem. Men sen var det, sen blev det ju så, han kom i kontakt med frireligiösa kretsar.
Pietister och andra kan tänka.
Sådant folk, ja. Mm. Och han fick Han blev väldigt påverkad utav detta, och han var väldigt rädd för att göra någonting som kunde gå vår herre emot.
Och var Gustav Frödings pappa en djupt religiös människa?
Ja, absolut.
Jaha.
Det var han. Och han var hyperkänslig när det gällde detta att man skulle kunna göra någonting som vår herre hade andra åsikter om. Och han påverkades kraftigt av dessa frireligiösa kretsar. Och det påverkade familjen också naturligtvis. Och han utvecklade allt mer en neurasteniska beteenden. Man fick ta stor hänsyn till honom.
Neurasteni, det var när man var känslig för ljud och så, ja. Lärde du mig förra gången, ja. Ebbe Björkman.
Ja, och man fick inte säga någonting som kunde liksom göra att han kunde ta vid sig, för då föll han i gråt och gick in i sitt rum och stängde in sig. Flyktreaktion i vanlig ordning.
Han i tårar vällust låter det här som han var en mycket känslig människa, pappa Fröding.
Du menar volupta sin lakrimis?
Ja, som det heter på tyska eller om det är arabiska. Ja,
ja. Och ja, så blev de ju, det är klart att de var ju väldigt mycket på Gunnerud, alltså hos farmodern. Och det var ju så att där var de ju på somrarna, ända fram till 72 när farmodern dog. Och
när Gustav var 72, då var han ju 12 år.
Ja, och då var det ju så att på söndagarna då skulle de läsa ur Bibeln. Mm. Och då satt de då i salongen, och då var det någon som läste då Bibeln med sina sala märkliga röst. Det var nämligen Gustav Wrangel. Och det var ju så väldigt viktigt med detta. Och det blev ju faktiskt så att Gustav tyckte att det var lite grann jobbigt med det religiösa. Han blev påverkad av detta, och han tyckte väl kanske inte riktigt om det. Så att faktum är att när han sedan började att skriva, så skrev han en dikt som påminner lite grann om detta, kan man säga. En satirisk dikt som heter I bönhuset. O dyre vänner, syndens lön är döden. Hans synd var stor och bön är starkt av nöden. Vår arme unge broder Andersson har blivit världens barn och fallit från. O vi arme syndens trälar, Herre, hjälp våra fattiga själar. Han var begåvad, rikt med nåd från ovan, vår unge Barnabas. Han hade gåvan att tolka ordet mer än någon präst, och väckte många själar, kvinnor mest. Och han var ljuvlig, så som Josef var, och frestade som han hos Potifar. O ynglingar, ni går på farlig mark. Dock trodde vi att Andersson var stark och kämpade mot djävulen och vann. Men se, djävulen var starkare än han. O Ikabod, o Ikabod, synden rasar i kött och blod. Vi gifte honom med en äldre änka, en stadgad människa som kunde skänka den unge mannen skydd mot Satans skam och köttets lockelse bland världens barn. Hon var en stilla, djupt allvarlig kvinna, en from, en vaksam, ljuvlig vaktarinna som stod på post i varje ögonblick och följde Andersson i vart han gick. Men mänsklig visdom är förfänglighet, ty som församlingen väl redan vet, så rymde broder Andersson i natt med Fia Bergman till Amerika. O synd och nöd, o sorg och kval, ack denna jorden är en jämmerdal.
Ebbe Björkman läste Gustav Frödings dikt I bönhuset. Tack Ebbe Björkman för den här omgången, Gustav Fröding.